Den starke vinner. Den som har makten, inflytandet. Den som kontrollerar nationerna. Ja, vi hör maktanspråken från stormakterna. Och vi ser vapenrustningen som aldrig tidigare. Samtidigt som man rustar till vansinne så jublar aktieägarna för att börserna stiger, värdet stiger på dessa smutsiga pengar. Bomberna faller och investerarna jublar. Så ser världens tänkesätt ut. Så ser vi världens politik på olika sätt. Men vi ska tala om någonting helt annat. Det finns en annan kraft som fullkomnas i svaghet. Ja, välkommen till Radio Maranata och mig, Berno Vidén. Vi lyssnar först till en sång. Står i Bibeln att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och det kan ju visa sig på många olika sätt. Och det finns händelser i Bibeln som gång på gång faktiskt lyfter fram just det här, hur det svaga blir ett kärl för Gud. Och hur det starka många gånger behöver brytas ner för att Gud ska kunna använda det. Och Gud vill ju alltid forma, Gud vill alltid utrusta och fylla oss med sin kraft. Ett tydligt exempel jag tänker på nu, det är det här när Jesus var ju tillsammans med sina lärjungar och var en stor skara som var med, kan vi läsa. Alla de här människorna blev hungriga och Jesus säger åt lärjungarna att ge dem mat. Och de hade ingen möjlighet att göra det. Och så ser vi den här berättelsen då, hur Jesus han välsignar 5 bröd och 2 fiskar. Så att det blir mat till de här 5000 männen då, plus säkert flera, om man ska räkna in alla. Och sen står det att det blev 12 korgar över. Och jag tänkte på det där, 12 korgar med bröd. Var kom de här korgarna ifrån? Jag tänker på det här, lärjungarna, de visste nog vad det handlade om att gå ut med Jesus. Här gäller det att ta med sig mat. De såg till sitt eget, fylla sina egna behov. De hade mat. Det står att det var 12 korgar och det här är funderingar, men som mycket väl kan stämma. Det enda som fanns var 5 bröd och 2 fiskar som en liten pojke kom med. Han var ju som ett ingenting, det kan man säga. En liten grabb hade med sig den mat som hans mamma kanske hade skickat med honom. Och där stod lärjungarna, var och en med sin korg. De kanske hade ätit, de kanske var mätta. Men Jesus han visade på något väldigt viktigt här. Just det här som i förlängningen tycker jag ger en bild av församlingen och den här också den här sociala utmaningen. Ingen kallade något av det han ägde för sitt. Och det här kan vi läsa i flera sammanhang i Bibeln. Ökenvandringen och så vidare. Också om den urkristna församlingen. Man delade med sig åt var och en efter vad var och en behövde. Det var ingen fattig, ingen rik. Just det här att komma på rätt nivå inför Gud, inför varandra, i gemenskapen. Vi ser ju och förstår att det är ganska tufft ibland att ta upp såna här frågor och men Bibeln lyfter fram det gång på gång. Just det här, förtrösta på Gud. Lita på hans löften. De sviker aldrig. Hur ser situationen ut? Vad har vi framför oss? Och så vidare. Vi kan titta på det. Men titta först. Vi har en stor Gud. Vi har en mäktig Gud. Det står så här i andra Korintherbrevet. Kapitel 12. Här berättar Paulus om vad han hade för att berömma sig. Men så förklarar han också hur Gud klädde av honom allt det där. Men istället så fick han uppleva någonting annat. Och det står så här. Du kan läsa från vers 6 och framåt. Om jag ville berömma mig vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Och just den här versen vet inte, jag fastnat i den. Min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Paulus, han hade en oerhörd makt i sin hand. Han var framgångsrik. Han rörde sig bland den verkliga eliten. Om man ser på det här judiska samhället, överste prästerna, alla deras tillgångar, all deras inflytande, deras ekonomi och så vidare, allt hade han tillgång till. Han levde alltså på en nivå, och så hade han den här niten att förfölja alla kristna. Men så hände det här som han själv vittnar om, när han fick möta Jesus på vägen till Damaskus. Det står i ett ställe här i Apostlagärningarna 26. När han blev slagen till marken då av det här ljuset, och han fick höra Jesus tala till honom. Han fick veta att jag är Jesus, den som du förföljer. Ja, det står i vers 14. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och det här, det blir hårt för dig att sparka mot udden. Det var ett nytt uttryck. Jag har läst 1917 för det står spjärna mot udden. Just det här. Det blir hårt för dig att spjärna mot udden. Han hade ju allt. Och hans motståndare i det här läget, det var ju de här enkla lärjungarna som saknade det här inflytandet och det här skyddet från samhället. För de som skulle skydda dem, lärjungarna, de förföljde ju Jesus. De kunde inte acceptera Jesus, de kunde inte ta emot och erkänna honom som Messias. Så då blev man istället förföljda. Och här ser vi Paulus. Mitt i allt det här som han hade, så fick han möta övermannen. Han fick möta Jesus. Och det var... Vad stod det? Står det sparka? Det är svårt för dig att sparka mot udden. Alltså spjärna mot en udd. Han fick lära sig det här som han skrev om senare. Kraften fullkomnas i svaghet. Halleluja. Det är Jesus som är vår styrka. Oavsett vad vi går igenom, oavsett hur det ser ut, så har vi en Herre som har vunnit seger genom att ge sitt liv. Genom fullkomligt utgivande. Kära Herre Jesus. Jag ska ta med en sak från Jeremia. Jeremias, vi ska se det femte kapitlet. När man läser Jeremia så befinner ju han sig i en väldigt utsatt position. Han fick en kallelse från Gud när han var ung, och han tyckte själv att han var alldeles för ung för att gå in i det här uppdraget. Men Gud utrustade honom och Gud sa åt honom: tala vad jag än bjuder dig att tala. Gå vart jag än sänder dig. Och Gud, han sa åt honom: gör det här. Och så sa han: jag är med dig. Jag är med dig. Och där har vi det här igen. En liten Jeremia som trädde upp som profet i ett Jerusalem som var fullständigt i opposition mot Gud. när man läser de här första kapitlen i Jeremia så ser man hur Gud uppmanar Jeremia att profetera mot avfallet i Jerusalem. Profetera mot all ondska, mot all orättfärdighet. Profetera mot hur alla söker sitt. Varna för den utvecklingen. Varna. Så finns det någonting här i femte kapitlet. Det står första versen. Gå runt på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör rätt och frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. En väldigt mäktig vers. Alltså om du hittar en person, en enda, då kommer jag att förlåta hela staden. Tydligen fanns det inte en enda, för att när vi ser fortsättningen sen så hela Jerusalem faller ju samman och alla judar förs bort som fångar till Babylon eller dödas eller skingras på andra sätt. Det gick i uppfyllelse det som Jeremia varnade för. Men just det här, finns det en? Finns det någon som träder fram för Gud? Ja, då kommer jag att skona staden. Det är något liknande vi möter i Sodom. Där Gud steg ned för att se om det var så som ropen hade stigit upp och sagt till honom. Alltså de som ropade ut sin nöd. Gud ville se om det verkligen förhöll sig så. Och sändebuden kom där. Och vi har Abraham där, hur han vädjade för staden. Han vädjade för folket där. Om det finns, så börjar han räkna upp de här rättfärdiga. Om det finns 40, 50, 40 och så vidare. Och ända ner till 10. Om det finns så många. Ja, men då säger Gud, jag kommer att skona staden. För de rättfärdiga skull. För de 10 skull. Vi möter det liknande här hos Jeremia. Gud säger, finns det en? Och jag tänker på det här i de sammanhang vi rör oss. Vi lever i ett Sodom, verkligen. Vi lever i en värld som är så fruktansvärt styrd av vapen, av den här makten, av det här förtrycket. Välfärd mot hunger och så vidare. Och det är sådana väldiga krig som rasar. Och vapenindustrin, den har sån välfärd just nu. Aktieägarna inom vapenbranschen, de jublar för att deras bankkonton fylls. För att det är krig på så många platser. För att det är sån oro att hela världen rustar upp som aldrig förr. Så ser det ut. Och mitt i det här, mitt i detta Sodom kan vi säga. Mitt i denna värld så finns förhoppningsvis en rättfärdig. Någon som står upp för Gud. Någon som står emot ondskan. Vad är det Gud säger här? Finns det en enda? Jag kommer att skona staden. Jag kommer att ge nåd. Så mycket betyder en människas förböner. Så mycket betyder en liten människas tjänst inför Gud. Det kan inte mätas med allt det stora vi ser. Gud räknar inte på det sättet. Gud, han använder sina redskap och så låter han de stolta komma på skam. Jag har tagit några exempel här bara, och det är ju verkligen Guds tillvägagångssätt genom skriften. Han lyfter fram och får sin vilja genomförd där det finns en man, en kvinna trots motståndet. Och så visar Gud seger genom det få. Du ser det hos Elia, alltså var en man som trädde upp mot hela konungamakten, mot drottningen. En man. Det är en enorm berättelse att läsa om Elia. Läsa Uppenbarelseboken också. Står i 7:e kapitlet. Står det här om en skara. Vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste. Och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: Amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Det här var det han fick se. Den här skaran, den här väldiga skaran som stod inför Gud. Halleluja, en skara som ingen kunde räkna. Vi kan läsa om personer ur den här skaran bland martyrerna. Vi kan läsa i Bibeln om Stefanus. Vi kan läsa om andra. Vi kan följa historien. Men när man läser här, man hör ingenting om det här att i deras sång, i deras tillbedjan eller någonting som riktar sig mot dem själva, mot vad de är, mot vad de har gjort och så vidare, utan hela uppmärksamheten är vi står inför honom, vi står inför tronen, inte det här jag har gjort, det här jag har gjort, det här jag har lidit, det här jag har fått gå igenom, det här och så vidare. Det är som att ju mer vi uppfylls av Guds närvaro, av Guds kraft, av hans kärlek, ju mer det får genomstråla våra liv, desto mer riktas blickarna till vem han är, vad han har gjort, vad han förmår. Vi ska bära varandras bördor. Det ska vi göra. Men det bästa är att vi bär varandra då, så att vi kommer närmare Jesus. Pekar på honom. I hans närvaro, i hans närhet. De här hade den här lovsången inför Gud som vi läste om här nu. Och så står det vidare så här. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: det är de som kommer ur den stora nöden. Men det kan man inte se eller höra när de ropar eller ärar Gud. Utan då är hjärtat är fullt av något som är så mycket större än allt lidande. Än alla trånga tillfällen, alltså allt det här svåra. Det är honom det handlar om. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Vilka löften. Vilken framtid, kära Jesus. Gör oss mer frimodiga, Herre. Mer fyllda av din ande, Herre Jesus. Din kärlek, Herre Jesus. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Pris för Gud. Amen. Ja. Kraften fullkomnas i svaghet. Det måste ju vara fullkomningen här, att få se Jesus sådan som han är. Få smälta samman med honom. Bli ett. Kär, vi har en kroppshydda, vi har en kamp här i tiden. Men som Romarbrevet skriver, vad betyder det i jämförelse med det som väntar?
Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Måne ångest, hunger, nakenhet och svärd. Nej, varken någon makt i höjden eller djupet. Ej död, ej liv, ej något ifrån mörkrets värld. Ty är jag barn, så är jag Kristi medarvinge. Vad gör det då om jag får lida smälek här? Denna tidens lidande betyder intet emot den härlighet som väntar ovan där. Vem är den som vill fördöma? Jesus har ju död. Ja, en mer som ifrån döden har stått upp. Och han sitter på Guds faders högra sida. Och för oss alla här på jorden manar gott. Ty är jag barn, så är jag Kristi medarvinge. Vad gör det då om jag får lida smälek här? Denna tidens lidande betyder intet emot den härlighet som väntar ovan där. Ty alla de som drivas av Guds helge ande, de är Guds barn, ty hjärtats vittnesbörd de fått. Vad gör det då om världen hånar och föraktar, när redan här på jord jag fått den högsta lott? Ty är jag barn, så är jag Kristi medarvinge. Vad gör det då om jag får lida smälek här? Denna tidens lidande betyder intet emot en härlighet som väntar ovan där.
Du lyssnar till ett program från Radio Maranata. Sist här hörde vi en sång med Kickan Sundström med texten utifrån Romarbrevet 8. Och dessförinnan hörde vi en sång där Arne Imsen sjöng tillsammans med församlingen Gyllene morgon. Vi har talat här om hur kraften fullkomnas i svaghet. Ja, det är ett hoppets budskap i denna sena tid, i denna mörka tid. Ta till dig det. Ta till dig det hopp, det enda sanna hopp som finns, nämligen det som Jesus ger. Har du inte tagit emot Jesus i ditt liv, öppna ditt hjärta för honom. Bered dig möta Gud. Ta emot honom. Han förvandlar ditt liv. Han rensar ut allt gammalt. Han tar bort synden. Det står till och med att han utplånar synden. Välkommen till Jesus. Vi ska avsluta vårt program här idag. Jag heter Berno Widén och tack för att du har varit med och lyssnat. Vi ska till sist här ge lite information om församlingens hemsida maranata.se. Sök fram den så hittar du mycket ljudfiler, mycket information om det budskap som vi sprider. Det är ett hoppets budskap med fokus på att Jesus kommer snart. Maranata, kom Herre Jesus. Där finns det också livemusik att lyssna till och länkar till våra poddar. Och där har du också kontaktinformation hur du kan nå oss här vid Maranata-församlingen. Med det säger vi tack för den här gången. Vi önskar er alla Guds rika välsignelse. Och så säger vi på återhörande.